Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Under 25 år har jag intervjuat några av världens största makthavare och personligheter. Nu möter jag partiledarna som ska avgöra Sveriges framtid. Här är Märta Stenevi. Miljöpartiets språkrör är 46 år och växte upp i Helsingborg. Hon har varit språkrör i 1,5 år, en roll hon delar med Per Bolund. Hon har ingen grön bakgrund utan kommer från bokbranschen och har gjort kometkarriär inom partiet. Hon är trebarnsmamma och har 2 bonusbarn. På sociala medier lyfter hon ofta fram sitt moderskap och hennes politiska engagemang väcktes när hennes barn var små. Under stor dramatik i november lämnade Miljöpartiet regeringen.
Vi har sökt regeringsmakten för att genomföra grön politik. Det är däremot inte Miljöpartiets uppgift i politiken att genomföra en SD-förhandlad budget.
Nu balanserar partiet på gränsen till att åka ur riksdagen. Vad beror det på att Miljöpartiet inte attraherar fler väljare när klimatet är vår tids ödesfråga? Och varför lyckas inte partiet fånga den unga generationen som står bakom Greta Thunberg som har 14,5 miljoner följare på Instagram? Märta Stenevi vill istället bredda partiet och inte bara prata miljö. Men är det rätt väg att gå? Välkommen hit, Märta Stenevi.
Tack så mycket.
Vilken är den största missuppfattningen om dig?
Det är nog att jag är väldigt arg, men jag är i grund och botten en väldigt, väldigt glad person.
Och varför tror människor att du är arg, tror du?
För att jag kan låta rätt bestämd, och framförallt när jag är engagerad i saker och ting. Och när det krävs så ritar jag ifrån. Men jag tror att det är, i vissa kretsar finns en bild av att jag också är väldigt vass.
Just det, för det ordet har jag förstått återkommer när du beskriver dig själv vass, att människor uppfattar det så. Mm. Men du, är det här någonting som besvärar dig, att folk tror att du är vass och arg?
Nej, egentligen inte. Däremot så är det någonting som jag behöver förhålla mig till. Och det har inte bara varit i politiken, det har också varit i min tidigare karriär som chef, att det finns olika förväntningar på män och kvinnor i hur man leder och i hur man tar beslut. Och det behöver man ha med sig så att man förstår hur saker tas emot. Om man vill att det man bestämmer också ska tas emot på ett bra sätt, så behöver man ha lite ett öga på i vilken kontext det landar. Och då är väl en sån är att jag behöver veta att det jag säger ofta uppfattas som hårdare än ifall min manliga kollega säger
det. Det där är ju knepigt. Man är ju den man är. Mm. Jag tänker att det här, du har pratat om det, och det gör andra kvinnliga partiledare också, att det är en skillnad. Hur man uttrycker sig, hur man ser ut och så. Mm. Får du mycket kommentarer om just såna här saker?
Ja, det får man ju. Det är ju tacksamt. Tacksamt för trollen. Men det är ingenting som jag låter gå åt mig direkt.
Fast du har sagt att ibland så går det rakt in fast du inte vill det och vet att det är så här.
Ja, så är det ju. Och framförallt så kan det ju ibland jacka i, vad ska man säga, gamla känslor från tonåren och så. Men samtidigt vet jag ju var det kommer ifrån och vad det är och hur det används. Och det får man ju påminna sig om hela tiden, att det här är inte en tillfällighet. Det här handlar väldigt lite om mig, det handlar väldigt mycket om andras agendor. Och det är ett försök att förminska mig och få mig osäker. Och det är jag inte beredd att ge.
Jag läste någon sak som jag tyckte lät lite roligt. Att du avbryter mer än dina manliga partiledare. Och så var det dina medarbetare som tog tid. Visst var det så?
Ja,
var det inte du och Jimmy Åkesson, att de ville veta om var det verkligen så?
Ja.
Hur var det?
Men det har vi gjort ibland för att se om det verkligen är så. Vi har alltid väldigt många upprörda högersympatisörer varje gång jag har debatterat, som tycker att jag får för mycket tid och att jag arbetar för mycket. Så ser det inte ut.
Så ser det inte ut?
Nej.
Det var tvärtom?
Men det uppfattas gärna.
För det är ju så att det är väldigt lätt att säga, och det har jag känt själv också, att man ska förbese det här man vet på något sätt. Och sen finns det den där lilla flickan där inne som har växt upp med det här. Att det alltid har varit så här. Att man förväntas vara mjukare, mer behagfull och allt det där som man kanske inte vill ta hänsyn till. Men det sitter en liten tjej där inne.
Men jag känner väl att jag, för det här har jag ju levt med alltid. Och jag känner inget behov av att vara mer behagfull eller mjukare eller anpassa mig. Men däremot att förstå att det är det som uppfattas, att det är det som händer. Att det inte handlar om att jag är för vass eller för hård, utan det handlar om hur det tas emot. Och så får man liksom veta det och ha koll på det, men inte därmed anpassa sig efter det.
Ni är två om det här partiledarskapet som ni kallar språkrör, vilket ju är utmärker Miljöpartiet. Och bedöms ni olika där också? Vissa frågor tycker människor eller förväntas du ta hand om, och Per Bolund ska ta hand om det andra?
Nej, där försöker vi ha en väldigt tydlig balans. Sen skulle jag säga att just nu så präglas det väl lite av att vi har haft statsrådsroller innan inom olika områden, och att det ju präglar vem som får frågor om vad. Men vi försöker dela liksom ganska jämnt på både liksom innehåll och vad vi gör för någonting och så. Och det finns ju fördel, för vi kan ju också växla av varandra på ett sätt som jag tänker att de andra är ensammare i.
Finns det nackdelar med det, att det inte blir samma fokus på en person? För det har ju blivit så mer och mer.
Jag skulle säga att vi ser väldigt mycket fördelar. Det som är viktigt är ju att vårt samarbete alltid är väldigt nära. Så att vi är väldigt sampratade och har samma sätt att uttrycka saker och liksom komma ut i det. Så att vårt samarbete blir väldigt viktigt för ledarskapet.
Jag tänker utifrån mer hur väljarna ser det. Det har ju blivit ett större fokus och ett, nästan från väljarnas sätt, ett behov att, att lära känna vem är den här partiledaren. Och det här är två personer man ska förhålla sig till.
Jag tänker att det är för- och nackdelar. I ett och samma format så träffar man ju oss var och en mer sällan, eftersom vi delar på dem. Men å andra sidan så hinner vi göra väldigt mycket. Vi kan ju tacka ja till oerhört mycket därför att vi är två. Så att det är väl för- och nackdelar i det, tänker jag.
Du har sagt att du är häxåldern. Det tycker jag är spännande. Vad menar du med det?
Jag är ju... Var ju på väg att bli litteraturvetare en gång i tiden. Jag är ju väldigt, väldigt intresserad av både av böcker och av, men också, vad ska man säga, beteenden och arketyper och det som liksom ligger i våra berättelser.
Om jag får avbryta det där så ska vi väl säga att du har en bakgrund i bokbranschen.
Det har jag.
Sen 15 år.
Det har jag. Någon litteraturvetarexamen blev det dock aldrig. Ja. Men jag hade en plan ditåt en gång i tiden. Men då finns det ju en myt liksom, som följer med i flera olika kulturer om jungfrun och modern och häxan. Och det är någonting väldigt befriande i att gå in. Nu är liksom mina tonår är över, hela den perioden när man ska hitta vem man är och allt det. Jag är igenom ur de här liksom mest intensiva småbarnsåren där allt fokus är liksom på moderskapet så någonstans. Och någonstans så kommer man ju ut ur de här båda åldrarna och är lite lite faktiskt obrydd över vad folk tycker.
Så det är det som är häxan? Hon är starkare?
Där man kan faktiskt vara lite så här, nej men visst hatar du, men det här är vad jag tycker och jag känner mig trygg. Jag vet vad jag tycker, jag vet vad jag står för, jag vet vad jag är bra på, jag vet vad jag är dålig på. Och så kan man någonstans liksom vara väldigt mycket starkare i det. Så
att, du uppgraderar häxan helt enkelt.
Ja, jag tycker häxåldern är fantastisk.
Du, din politiska karriär, det är en kometkarriär måste man säga. Du har varit språkrör i ungefär 1,5 år. Och du har tidigare inte, jag tror inte många ser det som att du är en väldigt grön person från början. Ditt engagemang har du satt, väcktes när du satt med ditt yngsta lilla barn i famnen.
Men så var det. Jag har inte varit partipolitiskt engagerad alls, vare sig som ung eller under större delen av mina vuxenår. Utan jag har, som många andra, haft fullt upp med mitt livspussel, med mina barn, med min familjebildning, med mig själv. Och följt liksom samhällsutvecklingen och varit väldigt intresserad och engagerad i den, men hemifrån. Men när min yngsta hade fötts och jag satt liksom med småbarn hemma, så var det ju två saker som gjorde att jag kände att nu behöver jag göra någonting. Också, jag kan inte bara sitta och tycka att saker går åt fel håll, utan jag behöver också försöka ta mitt ansvar och min del i det och försöka påverka. Och då är det ju dels klimatförändringarna. Det här är ju då 10 år sedan och klimatfrågan började segla upp som en riktig politisk fråga och en fråga som bevakades mer än tidigare. Och den andra var ju att just med små barn i Malmö, man sitter på barnakuten, det blir väldigt tydligt hur orättvist riggat samhället är. Och hur stora fördelar man har av att ha ett socialt kapital med sig, ha språk med sig, ha en auktoritet med sig. Och hur svårt det är om man inte har det. Och det skapar extremt orättvisa förutsättningar för barn.
Det skulle
barn.
Kunna vara att du gick in i ett helt annat parti.
Nej, för det som jag tycker är så viktigt är att för mig så hänger klimat- och miljöfrågorna till 100% ihop med rättvisefrågor. Mm. Därför att det är, klimatförändringarna är någonstans den ultimata orättvisan. Där har vi har barn här hemma som lever i en väldigt orättvis situation och som vi behöver jämna ut och öka jämlikheten. Tittar man globalt så har vi en ännu större segregation. Där vi i rika länder, rika delar av världen har orsakat en liksom, hotande katastrof. Men där de som kommer ta de största konsekvenserna av det, de lever i länder som inte har orsakat utsläppen.
Om man
så för mig hänger de här helt ihop.
Om man tittar på rättviseaspekten, det finns ju två sätt att se på klimat- och miljöfrågor. Det ena är, det är orättvist att jag ska hålla på och sopsortera och tänka hela tiden miljömässigt när andra länder inte alls gör det, och det har mycket större betydelse med de här stora länderna som inte gör det. Och den andra delen är ju att rättvisa är att man ska se till att alla, precis som du sa, det är en solidarisk tanke, och då behöver man gå in med ett statligt styrande helt enkelt när det gäller viktiga miljöfrågor. Mm. Är det det som är Miljöpartiet skulle du säga?
Ja, det är det. Om man tittar det nu igen då, man började titta globalt och nationellt. Så kan man säga 2015 när så många av världens länder skrev under Parisavtalet, så var grunden i det att vi har länder som har faktiskt orsakat den här katastrofen, därför att vi har också dragit glädje av, vad ska man säga, välståndet i det. Andra länder har inte fått de fördelarna men bär konsekvenserna. Då behövs det en fördelning i hur vi tacklar problemet, där den rika delen av världen är beredd att göra mer och snabbare och också vara med och stötta utvecklingen i andra länder. Det är en i grund och botten solidarisk tanke också, som också handlar om att vi då använder de nyttor vi har fått så att säga, av den här hotande katastrofen för att hjälpa andra. Tittar man här hemma så är det ju väldigt mycket på samma sätt. Vi kommer aldrig att kunna lösa klimatförändringarna eller våra delar av Parisavtalet i Sverige om det ska bygga på individers val. Precis innan jag engagerade mig politiskt i Miljöpartiet så hade jag varit inköpschef under många år. Och då blev det också väldigt tydligt att jag kunde inte göra särskilt många effektiva hållbara val i den rollen. Därför att hela systemet, allt ifrån handelshinder och tullar och EU-regler, styrde mot status quo. Så att om vi ska vänta på att individer och företag och andra ska göra val, då kommer det här att ta väldigt, väldigt lång tid. Mm. Utan vi behöver med politiska beslut förändra systemen och förändra, rigga om systemen så att det som är bäst för oss alla på lång sikt också blir det som är mest gynnsamt på kort sikt. Och då räcker det inte med individens val, utan då måste det till politiska beslut.
Och då kommer jag in på det som jag inte får ihop. Mm. Vi lever i en tid där vi har haft klimatkonferens i Stockholm. Det är en väldigt ung person, Greta Thunberg, som har samlat hur många som helst, som har 14,5 miljoner följare på sitt konto. Och Miljöpartiet i Sverige blir mindre och mindre. Mm. Vad beror det här på? Vad gör ni för fel?
Jag tror att det beror på att det finns en uppgivenhet i att det inte blir en politisk diskussion.
Uppgivenhet hos er?
Nej, uppgivenhet hos väljarna. Jag uppfattar inte den politiska debatten som att den egentligen har fokus på klimatfrågan. Och när klimatfrågan kommer upp så tenderar den att handla om kärnkraft eller inte kärnkraft. Mm. Och inte om hur ska vi sänka utsläppen så mycket att vi börjar bidra till att faktiskt hejda klimatförändringarna. Och det här blir ju en problematik för att har man... Från de andra sju partierna så upplever jag ändå en väldigt önskan att slippa ta i den frågan. Att slippa hantera den, slippa prata om den. Och då parkeras den gärna i till exempel kärnkraft eller inte kärnkraft.
Men är det inte er uppgift att prata om den här frågan?
Om vi gör
ännu
det
mer.
Jättemycket. Och det är ju vår stora uppgift nu. Hur får vi upp den på agendan så hårt att vi inte längre låter den fastna i det hörnet?
Och då undrar jag, ni har suttit i regeringen. Mm. Och där är det ju också svårt många gånger med ett litet parti. Ni hoppade av regeringen, jag vet inte om du tycker det var ett misstag. Då tappar ni ju makten ändå att ha det här direkta inflytandet. Var det ett misstag?
Nej, det var det inte. Och det handlade inte heller ett dugg om partitaktik. Utan det handlar om att jag menar och vi menar att politik spelar roll. Mm. Politik spelar roll för ifall vi ska klara klimatförändringarna eller inte. Politik och vilka politiska beslut man tar har betydelse. Det handlar inte bara om vilken check partiledare som sitter på en viss ministerstol, utan det handlar om vilka beslut man faktiskt tar. Det som hände i december, det var ju att regeringen förlorade kontrollen över det absolut viktigaste verktyg en regering har, nämligen statsbudgeten. Mm. Och den statsbudget som istället vann gehör i riksdagen efter att Centern hade backat tillbaka och inte orkade stötta den regering man hade släppt fram i statsbudgeten. Mm. Det var att man istället genom den passiviteten släppte fram Sverigedemokraternas budget. Det är inte vår uppgift att sitta och förvalta den. Och framförallt inte med den politik som ligger, för politik spelar roll. Och det som syns väldigt tydligt i regeringen just nu som har varit sedan dess, det är att det är en regering som utför andras politik. Det vill säga den politik man lägger fram, den faller väldigt stor utsträckning i riksdagen. Då har man inte längre kontrollen och jag tycker att det där ska spela roll. För att om man reducerar regeringsmakten till att bara handla om att sitta på posterna, om det bara handlar om att ha den här statsrådsportföljen men faktiskt inte kunna genomföra politiken längre, men då är det inte värt någonting. Utan det måste vara viktigt, det måste vara supertydligt för väljarna att det spelar roll vilken politik vi styr landet på. För vi får olika utfall. Om vi har en Ulf Kristersson-regering där Jimmie Åkesson egentligen har det största inflytandet efter valet, då kommer det att innebära att vi för samhället i en riktning som jag och många med mig absolut inte vill se. Och då kan det ju inte vara vår uppgift att legitimera en sån regering genom att styra på deras statsbudget.
Men varför, klimatfrågan som sagt är ju allvarligare än någonsin, det hör vi hela tiden. Vi har inte lång tid på oss innan vi har nått en gräns där det kanske inte finns någon återvändo. Mm. När Peter Eriksson och Maria Wetterstrand satt som språkrör, då var, tror jag, valresultatet runt 7%. Mm. Och ni ligger och pendlar här under strecket och på strecket. Varför såg det ut så då? Har du en aning?
Kanske för att vi då var i opposition mot en alliansregering och därmed också kunde vara, hade en större tydlighet. Men framför allt...
Så det var bättre att sitta med en borgerlig regering, tror du?
Nej, men, nej, inte alls.
För Miljöpartiet, tänker
Nej, inte alls. Men däremot så tror jag att vad ska man säga, konflikten blev tydligare i det. Sen har vi genomfört väldigt, väldigt mycket som ligger till grund för att vi faktiskt nu har möjlighet att börja sänka utsläppen kraftigt, om man nu vågar ta nästa politiska beslut. Och vi vet ju precis hur vi ska göra det. Vi har en väldigt tydlig, väldigt välberäknad plan för hur vi ska nå nettoutsläpp i tid. Det som inte händer i den politiska debatten, det är diskussionen från de andra partierna och i konflikten, vad vill de göra? För att om du lyssnar på en klimatsegment i en partiledardebatt idag, så kommer den efter 2 minuter att ha ramlat över i, ska vi ha kärnkraft? Du har inte, det är inte en enda gång har Ulf Kristersson eller Ebba Busch eller Jimmy Åkesson fått frågan, hur ska vi nå våra åtaganden i Parisavtalet? Hur ska Sverige klara att faktiskt nå det vi har skrivit under på? Och där ligger problemet i klimatdebatten idag. Och vi vill inget hellre än ha upp den konflikten. Det är vår uppgift att jaga den. Men om du frågar mig efter en förklaring varför ser det ut som det gör, så skulle jag säga att det är exakt det här. Om vi bara tillåter det här, liksom den debatten att hela tiden istället handla om kärnkraft, för det är egentligen varken frågan eller svaret på den på klimatutmaningarna, ja, men då kommer vi att hamna där. Och det är klart att det ligger i Ulf Kristerssons intresse att inte vilja ha den konflikten med oss, därför att han har inte svar. Det som är liksom sanningen i det här, det är att får vi en blåbrun regering efter valet, då kommer Sverige att backa ut ur Parisavtalet. Därför att det finns inga förslag för att faktiskt nå de åtaganden.
Vi ska återkomma till det där. Och vi ska också, tänkte jag, återkomma till vem du är. För du är fortfarande ny för många väljare. 1,5 år på den posten du har nu. Och vi ska också få besök faktiskt här av en person som känner dig väldigt väl. Nämligen din sambo. Ja, det ska bli spännande att spegla dig genom honom, Peter. Du har ju väldigt mycket breddat, tänker jag, Miljöpartiets politik också. För när jag tänker på dig i partiledardebatterna, så nu är det ju frågor som inte bestäms av dig som tas upp eller ämnen. Men du pratar ju ofta om integration och vad du tycker om det när andra kanske pratar mer om hårdare straff och längre fängelsetider och så vidare. Blir det ett problem där att Miljöpartiet från början var så förknippat bara med grön politik? Och nu breddar du det väldigt ofta till just sociala frågor.
Jag tror verkligen att vi måste visa på sambanden, hur de hänger ihop. Ett väldigt tydligt exempel under våren har ju varit efter Rysslands invasion i Ukraina, där klimatfrågan och säkerhetspolitiken ju har, de sambanden har blivit väldigt, väldigt tydliga. Att så länge vi har det här beroendet av fossila bränslen och av de utsläppen, ja, men då kommer vi också sitta och skicka pengar till skurkstater som Ryssland när vi stryper till Ryssland, vilket jag verkligen hoppas att regeringen nu snart kommer liksom få ändan och vagnen i. Ja, då kommer vi istället att behöva gå med mössa i hand till Qatar och säga att ja, visserligen så kanske vi vill bojkotta ett fotbolls-VM, men vi måste samtidigt komma och be snällt om att få köpa jättemycket mer olja. Så länge vi har de sambanden så kommer vi sitta fast i det beroendet. På samma sätt är det här hemma. Vi kommer inte få människor att klimatdemonstrera om man inte vågar släppa ut barnen på gården för att man inte vet om de kommer hem hela. Och det här finns ju en botten i. Jag är beredd att diskutera strängare straff vilken dag som helst där det faktiskt har effekt. Och det är fullständigt självklart, tror jag, för alla som har följt utvecklingen i Sverige de senaste åren, att vi måste fortsätta förstärka upp i rättsväsendet och hos polisen. Men vi kommer bara att hamna i en spiral där vi fyller fängelser utan att bli av med brotten, om vi inte också börjar gå till roten med vad är det som händer, varför dras de unga in i kriminaliteten. Det var en ung man som dömdes här nyligen, han var 16 år gammal. Det är 10 år sedan han satt i en förskoleklass. Så att han har suttit i en svensk förskoleklass och någonting har gått så snett under de här 10 åren att han 10 år senare är mördare. Här är någonting som, om vi inte börjar titta i den delen också, inte istället, men också, då kommer vi inte att komma till rätta med problemet. Och då är alldeles för ofta svaren, ja, men om vi bara gör folk lite fattigare, om vi bara skickar militär på vår egen befolkning, om vi bara lite mer pratar om alla barn som växer upp i en förort som att de var gängkriminella eller islamister varje gång vi nämner förorten, då kommer vi lösa det problemet. Jag menar precis tvärtom. Om inte vi börjar vilja se ett samhälle som faktiskt är ett hem för alla våra invånare, alla våra svenskar, då kommer vi fortsätta få allt mer slitningar, allt mer problem. Så vi måste klara båda samtidigt.
Men jag tänker att nu står vi inför en enorm ödesfråga, klimatet. Mm. Skulle det inte vara er absolut främsta uppgift att driva de gröna frågorna ännu hårdare? Det här är ju viktiga frågor som du talar om. Men Miljöpartiet var ju en gång ett parti som verkligen fick upp de här frågorna på agendan. Har det varit ett misstag att för den här kopplingen du gör mellan klimat och miljö, fattigdom eller utanförskap, den är ju ganska svår rent retorisk. Mm.
Jag tycker inte den är svår. Och framförallt så är det ju så att vi lever ju alla hela tiden i en sammanhängande verklighet. Mm. Det är ju inte så att vi kan välja att bara prata om ett samhällsproblem i taget. Om vi skulle gå till val och säga att vi ska bara lösa klimatfrågan, vi skiter i allting annat. Men det är inte ett sätt att ta ansvar för det här landet. Och jag menar ju att det, vad vi har sett de senaste 100 åren, det är ett kapitalt misslyckande. Både från kapitalismen och från socialismen. Och det är grön ideologi och grön politik som behövs framåt. Det vill säga att hålla ihop och se att samhället hänger ihop i alla dess delar. Vår uppgift i svensk politik är utan tvekan att hela tiden fortsätta hålla i klimatfrågan, hålla i miljöfrågan. Men vi kan inte göra det som om det var ett stuprör, som det var någonting som man kunde hantera vid sidan av allting annat. För det går inte. Det här är en integrerad del av vårt samhälle och det är en fråga som måste hänga ihop med alla de andra samhällsfrågorna. För vi kan inte sätta vården på vänt tills vi har löst klimatförändringarna. Vi kan inte sätta skolan på vänt tills vi har löst klimatförändringarna. Vi har jättebråttom i klimatförändringarna. Men ett barn som växer upp är det också bråttom med, för en barndom går inte heller i repris.
Om vi tar de unga då. Mm. Här har vi sett en enorm ungdomsrörelse kring klimatfrågan i spåren av Greta Thunberg. Varför lyckades inte ni fånga dem där? Och ni skulle ju kunna vara hur stora som helst med den generationen, tänker jag.
Ja, men det är inte. Delvis därför att faktiskt kanske att den rörelsen har varit väldigt opolitisk. Och varit väldigt tydlig med att ingen politik är bra nog. Och det har jag respekt för att man tycker.
Det sa du nästan nyss också. Du sa att kapitalismen har misslyckats, socialismen har misslyckats.
Och det innebär inte att man behöver misslyckas framåt.
Nej, nej.
Det är ju vi har gjort. Nej, det här är
har ju frikopplat.
Fast det här är en jätteviktig skillnad. Mm. Det är en väldigt stor skillnad på om man säger att politiken är så dålig så att det spelar ingen roll. Eller om man säger att vi har gjort val som har lett oss hit och vi kan göra andra val framåt. Och det jag säger, det som är mitt budskap framåt, det är ju att vi kan göra andra val. Gör vi andra val kommer vi också få andra resultat. Mm. Om vi däremot fortsätter göra samma val som vi har gjort hittills, om vi försöker bevara status quo nu, då kommer vi också få samma resultat. Det vill säga att vi kommer fortsätta skenande klimatförändringar.
Men de här unga människorna, jag vill ändå säga att det finns ju ett engagemang som är enormt stort. Och ni kanske måste tala då på ett annat sätt än det är traditionellt politiska, tänker jag. Mm. Så jag är fortfarande förbryllad över att ni inte har dragit till er dem. Mm. För det skulle ju kunna vara förstagångsväljare, det skulle kunna vara unga väljare, som alla röstade på er för att ni är ett miljöparti. Mm.
Och det är ju en uppgift som vi har, att visa de unga att politik spelar roll. Ja. Och att det kommer ha väldigt stor betydelse vad man röstar på. Så att, jag menar, är det någonting som är viktigt för oss att säga till unga väljare i det här läget, så är det ju att din röst spelar roll. Om man röstar på partier som vill göra det billigare att släppa ut, då är det det vi kommer få. Om man röstar på partier som faktiskt har en plan för att sänka utsläppen i den takt vi behöver för att nå Parisavtalet, ja, men då behöver man lägga sin röst där. För att om man säger att det inte spelar någon roll var man lägger sin röst, ja, då kan vi ju lika gärna ge upp. då får vi lita oss tillbaka och säga att det här kommer ändå inte gå, så vi kan lika gärna ha kul under tiden. Men det är jag inte beredd att säga, därför att jag har själv barn som ska växa upp i den här verkligheten. Jag ser alla de barn som växer upp runt omkring i Sverige som jag tycker ska vara våra barn. Och om det ska vara våra barn, då har vi också ett ansvar att faktiskt lämna efter oss någonting som håller. Och då måste politiken spela roll. Då kan man inte sitta och styra på Sverigedemokraternas budget och låtsas som att det inte har någon betydelse. Utan då måste man faktiskt säga att politik gör skillnad. Politik spelar roll och man får den politik man röstar på.
Du vill skapa kaos, säger du. Det kan användas av motståndarna som att du vill ställa till bråk och oreda och allt möjligt sånt där. Vad menar du med att du vill ställa till kaos?
Att vi kommer behöva vara precis så besvärliga som krävs för att vi också ska nå våra politiska mål.
Har ni inte varit tillräckligt besvärliga, tror jag?
Nej, kanske inte.
Nej.
Vi kanske behöver vara ännu mer besvärliga.
För det verkar vara ett ganska snällt parti när man tänker på det utifrån.
Ja, det är väl det som är lite humor i hela det här, hur många som har hängt upp sig på det ordvalet.
Är det fördom om Miljöpartiet?
Nej, jag tycker bara att det blir lite fascinerande. Jag upplever kanske inte att jag är som fembarnsmamma och medelklass och där, precis farlig. Men att vi behöver vara besvärliga, det tror jag absolut.
Kan du ge exempel på hur ni ska vara besvärliga och skapa kaos, som du säger?
Jag tror att vi i varje förhandling måste fortsätta vara precis så tuffa som vi kan vara. Och också vara beredda att stöka runt rätt bra om det är det som krävs. Och inte backa på det som behöver göras nu. Till exempel att lämna regeringen när vi står inför att sitta.
Ett annat retoriskt grepp var det att kalla SD för blåbrun.
Det är retoriskt grepp.
Det var någonting som tog väldigt fart i debatten, kan man ju säga.
Men är det inte lite fascinerande hur mycket fokus som läggs på de ordvalen och hur mycket upprördhet och många spaltmeter som skrivs?
Dem.
Ja, men så här, så mycket upprördhet och hur många spaltmeter som skrivs om ordvalen istället för den politik som föranleder ordvalet. Men vi har ett parti i Sveriges riksdag som är på väg att bli en del av ett tänkt regeringsunderlag som, om Ulf Kristersson blir statsminister, mycket väl kan komma att ha ministerposter i den regeringen, som är rasistiska. Den politiken borde vara fokus på de spaltmetrarna, inte vad man kallar det partiet. Så att det är ju en fantastisk avledningsmanöver att prata om våra ordval.
Det var ju ni som använde det ordet och det blev ju uppmärksamhet och diskussion kring det. Var inte det avsikten?
Det som är, nej, vår avsikt är ju det, vi kallar dem vad de är. De är blåbruna. Vi sitter med, det är ett rasistiskt parti. Om man bjuder in ett rasistiskt parti i sitt regeringsunderlag, då får man leva med att man också blir, att också folk pekar på det.
Alltså,
så jag tycker att det är lite konstigt att inte. Jag tycker det är väldigt märkligt att det är mer intressant ifall vi kallar den konstellationen för blåbrun eller för blå eller för borgare eller för en främlingsfientligt eller vad vi kallar dem, än att faktiskt peka på att vi har ett parti med rötter i nazismen som driver en rasistisk politik och som nu är på väg in i regering.
Fast Märta Stenevi, du har arbetat med ord, du kommer från bokbranschen. Det är klart att orden har betydelse och ni fick ju igång en debatt. Så det var väl ett bra retoriskt grepp i så fall om man vill nå den effekten.
Jag tycker att det är vad det är. Du har ett tänkt regeringsunderlag. Med tre borgerliga partier och ett främlingsfientligt. Mm. Naturligtvis är det blåbrunt regeringsunderlag. Mm.
För orden har ju betydelse i politiken, menar jag. Det är ju viktigt. Det som jag också undrar över är om du, din dröm då, blev verklighet. Det vill säga, du blev statsminister, du är en grön regering. Vad skulle man märka som väljare i sitt eget liv, i sin vardag? Mm. För det är ju ändå så att ni har talat väldigt mycket om att vi kan inte fortsätta så här. Tillväxten som vi har sett som ett mått på välstånd, vi måste förändra det. Det ska inte vara ett sånt mått.
Ett betydligt starkare klimatarbete naturligtvis skulle man märka av. En starkt välfärd, men också en omfördelning i skattesystemet. Så att lägre skatter på arbete, högre skatter på kapital och framförallt progressiva skatter på kapital.
Det låter som en socialdemokratisk regering.
Ja, det är sänkt skatt på arbete. Det vet
nej,
jag
inte sänkt
nej.
På skatt på arbete.
Så att en omfördelning mellan hur vi betalar och också det faktum att idag så finansierar vi väldigt mycket av välfärden i kommuner och regioner. det vill säga på inkomst, bara på inkomst från arbete. Och vi menar att här måste det till ett skifte så att vi kan ha lägre skatt på arbete, högre skatt på dels det som skadar miljön men också på kapital och en progressivitet i kapitalbeskattningen. Så att med mer pengar i plånboken för den som har lite kapital men som arbetar och sliter. Och sen en stärkt välfärd som vi finansierar solidariskt. Där staten har ett större ansvar idag än idag för finansieringen av till exempel skola och vård. Så att det blir mer jämlikt över landet.
Du, nu tänkte jag att vi ska fokusera lite mer på dig som person. Därför det är ändå så att många väljare vill veta. Vem är den här personen som då styr och leder Miljöpartiet, du är en av dem som språkrör. Och då har vi bjudit in din sambo, Peter.
Ja.
Han kommer här. Hej, välkommen.
Hej.
Välkommen.
Hej, Peter. Hej.
Varsågod och
tack.
Sitt. Ja, då tänkte jag att vi skulle lite grann spegla Märta här som ju många fortfarande tycker är en nykomling i politiken. En del har ju suttit väldigt länge. Men ni har inte känt varandra så länge heller, Peter?
Nej, inte jättelänge.
Nej. Hur gick det till när ni träffades?
Ja, vi träffades ju på nätet på en sån här dating-site.
Ja.
Men,
Märta skrattar.
Ja, och sen så träffades vi ju inte. Utan vi chattade i evigheter känns det som. Skrev och skrev och skrev.
Mm. Vad var du fastnade för? Det är många som skriver. Var, kommer du ihåg någonting som gjorde att du...
Ja, det var ju den färgkodade bokhyllan.
Färgkodade bokhyllan i bilderna alltså?
Ja, nej, vi har en liten sån.
Inte helt överens om det.
Hur man hittar böcker, helt enkelt.
Man, eller bara för att det ska se snyggt ut när det är färgkodat.
Ja, exakt. Ja.
Där är ni lika?
Nej, olika.
Väldigt olika. Ah, okay,
jag är
olika.
Mer en sån som ställer dem i kategorier okay. Och i bokstavsordning och sånt.
Jag kommer ihåg hur de ser ut mer än vad författaren heter.
Ja.
Men när ni fastnade, för det är ju intressant när man träffas på det där sättet som ju väldigt många gör idag på nätet. Då blir orden igen, vi pratade om ordens betydelse, väldigt viktiga så att man kan skilja ut den här personen, i alla fall ett Märta. Kommer du ihåg vad du fastnade för?
Nej, inte vad jag fastnade för, men jag kommer ihåg att just det var viktigt. Det var ju det jag fastnade för, att vi hade ett bra samtal under en längre period och att det inte slutade utan att vi också båda ville ha det samtalet. Mm. Jag hade väldigt trevligt då, även om jag längtade efter att träffa dig. Ja.
Mm. Och det tog lite tid. Varför tog det tid, Märta? Eller det kanske var ni båda var överens om att det skulle ta tid?
För att det var sommar och vi var iväg med respektive barn på olika typer av semestrar och var runt och härjade. Så det tog ju några veckor innan vi hade möjlighet, var i Malmö båda två igen och dessutom hade möjlighet att komma loss.
Vad Märta, vad fastnade du för? För det blir ju som sagt viktigt vad man fastnar för beskrivning eller ord av en person på det sättet.
Nej, men precis som Peter säger, vi hade ett väldigt roligt, Peter är väldigt, väldigt rolig kan jag säga också. Så att vi hade väldigt roligt och skrev länge och både högt och lågt och både liksom allvarliga, riktiga saker och väldigt, väldigt mycket roligheter. Och sen fastnade jag ju extra mycket efter vår andra dejt.
Ja, just det. Sen träffades ni förstås.
Ja, precis.
Ja. Mm. Och då vet man ju aldrig om det motsvarar det man har känt när man skriver eller talar med varandra.
Mm.
Men det verkade som det gjorde.
Ja, första gången var ju också ett väldigt fint, långt samtal.
Mm, var det.
Även om jag tydligen var väldigt stel.
Nej, du var inte väldigt stel. Mm. Men då var Petter lite mer i sin sån... Men lite mer sin professionella roll.
Träffa någon första gången roll.
Så, ja, lite så.
Men då tog du fram vad då för professionell? Vi har inte pratat om vad
vet,
du gör.
Lite rakryggad och lite sådär, lite reserverad. Så. Avvaktad,
för vad håller du på med? Så, vad är
jag
din yrkesroll?
Äger en kommunikationsbyrå
så tillsammans. Så då tog du på den där
kommunikationskonsultrollen? Ja, exakt.
Ja, och den verkar ju gå till hem då ändå.
Ja, framförallt nästa gång när vi skulle ses igen så kom en helt annan sida som jag är väldigt, väldigt kär i. Som är att Peter också samtidigt är sin 16-åring väldigt mycket. Så vi cyklade ner till stranden och då... Så jag är ju lite hönsmamma och cyklar ganska ordentligt. Och Peter cyklar liksom
så här, hoppa lite musik. Så att jag blev väldigt kär i honom. Mm. Ja. En pojkman. Mm. Mm.
Ni har ju gjort det som många andra gör. Ni har inte gemensamma barn, men väldigt många barn tycker jag låter som. I alla fall 5 barn. Du har 3 och du har 2 barn. Mm. Och ni har den här bonusfamiljen samtidigt varannan vecka. Det är för många ett experiment som inte alltid är så enkelt. Har det funkat bra?
Funkat över förväntan får man ju säga. Mm. Eller väldigt, väldigt bra till och med. Vilket vi ju märkte ganska fort. Så det var ju därför vi tänkte att vi testar. Mm. Sen hade vi ju massa diskussioner kring hur och på vilket sätt. Och varannan vecka med några barn eller alla barn och sådär. Men det var ju en av de sakerna som jag ju väldigt mycket värderar hos dig. Det var ju din klokskap där i analysen, vilket tror vi blir bäst. Mm. Som vi landade i till slut, just det här att nej, men det är nog bra att alla barnen är hos oss samtidigt. Så att ingen känner att de är utanför eller hamnar i någon annan speciell roll. Och så, utan att...
Ni gjorde roliga saker med dem förra veckan
exakt.
När ni gjorde med oss nu.
Precis, inga, så att man slipper hela den.
Mm. Och så får ni egen tid.
Exakt.
Också. Mm.
Ja, precis. Nu är vi ju oftast i Stockholm de veckorna när vi inte har barnen då. Men de har ju också funkat bra ihop för att de kanske lite för att de är väldigt olika alla 5. Mm. Och då hittar de också varandra i lite olika konstellationer beroende på vad de behöver i en situation. Och så det har funkat väldigt bra.
Mm. Hur är det då att leva med en person som har sånt fokus på sig och det är ett ovanligt jobb, man måste vara tillgänglig dygnet runt även om man kan dela det som språkrör. Mm. Hur har det varit för dig?
Ja, som vanligt får jag väl säga. Alltså inte så att jag har haft det så innan, men det känns väl ungefär som det ska göra, tror jag. Jag har inte värderat det så mycket, jag har inte liksom blivit överväldigad av det på något sätt. Det är ett liv liksom.
Och du kanske jobbar lite så själv?
Nej, men jag har väl alltid, ja men det är väl kanske snarare det. Jag har alltid jobbat när jag har haft möjlighet istället för när jag måste mellan 8 och 5. Mm. Så att ibland kanske jag inte jobbar mellan 3 och 6 och så jobbar jag mellan 6 och 9 på kvällen istället. Då. Så att för mig stör det inte.
Men det är ju så att du måste vara i Stockholm, Marta. Ni bor också i Malmö. Mm. Och där familjen är, där alla barnen finns. Det här då, att flytta runt. Flyttar du med upp till Stockholm då varannan vecka? Mm. Det gör du, och det funkar?
Ja. Jag har ju ett litet kontor också i Stockholm, tack och lov. Ja. Mm.
Och sen tar du en stor del av ansvaret när det behövs?
Om det behövs, ja.
Mm. Den andra
veckan. De har ju fler föräldrar också, tack och lov, barnen. Ja.
Jag har mer avlastning. Mm. Har det varit... har ni samma värderingar, skulle du säga? För sånt är ju ibland...
Ja, men det är väl grundläggande, skulle jag vilja säga, att vi faktiskt har det. Och att vi... i de alla fina samtalen vi har alltid landar i någon sorts jo, men det är ju så här vi vill ha det. Så att, det tycker jag.
Hon beskriver ju sig själv, din sambo, som en häxa.
Ja.
Vad säger du om det?
Ja, det kan jag väl inte riktigt hålla med. Men hon är väldigt angelägen om att lyfta fram att hon ju har blivit äldre nu och klokare, misstänker jag att det också betyder. Ja.
Vad tänker du då när du ser henne i debatter? Det är ofta ganska tuffa tag. Kanske en annan person som trädde fram.
Ja, men jag är ju stolt. Jag tycker ju att hon är väldigt duktig. Och jag tycker ju oftast att hon har rätt. Så att jag känner ju liksom...
Sitter du så här, nej, varför hoppar de på henne så? Eller?
Nej. Nej. Jag tycker ju inte heller att det blir så riktigt. Utan jag tycker ju faktiskt att hon klarar sig ganska bra själv.
Pratar ni politik hemma?
Ja, absolut. Jag
samhällsfrågor?
Ja, det gör vi. Mycket. Bollar mycket.
Får du bra och goda råd?
Ja, det tycker jag också. Eftersom, ja, men som Pet säger, vi delar ju oerhört mycket värderingar och syn på världen, liksom, och syn på samhället och på människorna och så. Men Pet har ju aldrig varit partipolitiskt engagerad. Och det gör ju att det är ofta en väldigt nyttig vinkel för mig. Att höra hur du har reagerat på saker som har hänt eller på saker som har sagts eller på liksom... superbra som sanity check liksom. Hur har du uppfattat när man står ett steg
på någon som inte är direkt kopplad i politiken? Och nu har ni, du var lite tveksam på hur länge sen jag, hur länge ni har känt varandra. Vad skulle du säga nu då?
Nej, men jag är ofta väldigt, väldigt dålig på år och datum och sånt där. Födelsedagar, ja, namn också för den delen. Men det är väl en 5 år.
Mm. Märta vet kanske mer exakt vad det är.
Ja, det är ganska exakt 5 år i sommar. Ja.
Ska ni gifta er?
Det har vi hållit på ett tag med nu. Ja.
Så. Och ni har hållit på med det ett tag? Ja. Okej, försök planera in
ja,
det.
Exakt.
Det kom en pandemi emellan. Ja. Jag har ju... Vi ska gifta oss.
En pandemi,
men jag vill också
och sen
ha fest.
Ja.
Mm. Och sen med festen
vi måste
kunde
ha en stor
man
fest
ha.
Också. Det har vi inte kunnat ha. Nu är det valår, så det får väl bli nästa år.
Ja, nästa år kanske.
Och så är det valår och sen kanske det blir lite lugnare. Det vet man ju inte.
Nej, vet man inte.
Nej, men någonstans måste ni hitta
på
det där.
Mm. Ja.
Det som jag tänker också är ju hur utsatt man är på sociala medier. Det har ju du beskrivit. Hur uppfattar du det som lever bredvid, så att säga?
Ja, än så länge har det ju inte hänt någonting för min del, så att säga. Mm. Och det jag läser om Märta har jag väl ungefär lärt mig att sortera bort på samma sätt som du beskrev tidigare, skulle jag vilja påstå.
Att man inte läser och tar till sig? Och
kanske läser, men förstår ju agendan med det.
Mm. För det finns ju ett förhållningssätt som är lite olika mellan partiledarna. Hur öppen, hur personlig ska man vara, nästintill privat ska man vara? För ibland så uppfattas det som där ute att man kanske ska ge mer och mer och mer. Mm. Drar du någon linje där?
Ja, men det tycker jag. Jag försöker hålla barnen borta så mycket det går ifrån. Jag menar, jag pratar ju om att jag har barn, för att det är en stor del av mig. Och liksom också av mitt engagemang. Men försöker hålla barnen som personer borta från synligheten. Helt enkelt, så mycket det går. För de har ju inte... De har inte valt det här och de är små. Och de möts ju ändå i skolan såklart av liksom, andra barns föräldrars åsikter om mig.
Det märker du hemma, att de kommer hem med
ja,
den
det
erfarenheten?
Ju att folk har sagt saker och så. De tycker att de hanterar det bra. Jag tycker inte heller det särskilt mycket. Men de får gärna vara ett steg bort från...
Däremot så visar du dig själv inte bara i talarstolar och i debatter. Nej, talarstolen är du, det är kanske mer riksdagen, men i debatter och sådär. Utan det är ju, du har ju fritidsbilder och sådana
absolut.
Saker.
Ja, det har jag inga problem med så länge. Det är liksom, men jag väljer ju själv vad jag vill visa upp och inte. Och du får för det mesta också vara med och bestämma om du ska vara med eller inte. Men ja, barnen inte är... De får vara ett steg utanför. Liksom.
Mm. Och nu sitter du här. Känns du bekvämt?
Ja, absolut.
Ja. Mm. För du är också i ett jobb som kräver att man syns utåt. Även om det inte
är
på det här sättet.
Inte på det här sättet. Men nej.
Ja, det här med valet och valrörelsen. Kommer ni sitta bänkade, alla barnen och du också?
Lite grann så blir det ju.
Under valnatten?
Ja, det tror jag nog att vi kommer göra.
Ja. Mm. Ja, du kan väl inte bara låta bli att sitta där?
Nej, jag vet bara inte var jag är någonstans.
Nej, det förstår jag.
Men på det stora hela så kommer vi ju bevaka det, ja.
Just det, du kanske minglar runt på konferens.
Ja, exakt.
Ja, vi får se.
Men de brukar titta nu. De stora
barnen
är
väldigt engagerade när det väl presenteras för dem. Ja.
Var väldigt trevligt att du kom och väldigt trevligt att se er ihop. Och du också förstås. Tack båda två.
Tack så mycket.
Tack så mycket.